Tjena, varmt välkomna till Toto Balotto. Det är, vad fan är det? Är det torsdag? Jajamän, det är torsdag. Det är torsdag 23 mars, för imorgon så drar EM-kvalet igång för svensk del. Belgien kommer på besök till Friends Arena och jag undrar, Wilbur José, hur tankarna går?
Ja, nej men exakt. Du sa ju det, och det gäller ju att navigera rätt såna här dagar när det inte spelas någon fotboll. För det är därför du kommer snett på det med dagar och med tider, höll jag på att säga. Man navigerar ju. Hela livet handlar ju om fotboll. Så är det Champions League, då vet man, ja, det har varit tisdag och onsdag, då är det torsdag idag, det är Europa League ikväll, det är konferensen med FIO och så vidare. När man inte har fotbollen att navigera efter, då är man ju vilse.
Alltså en av mina mest frekvent använda appar är ju Flashscore-appen.
Ja, samma här.
Och där kan man ju ha sina favoritligor då iklickade så att de alltid är liksom högst upp. Och så det första man möts av då när man går in på Flashscore-appen är: vad sker i alla dina bevakade ligor idag, det här dygnet, det här datumet? Och då har jag liksom allt från Superettan till League 2 till Serie B och Copa del Rey och så givetvis alla usual suspects liksom. Men det är den som liksom sätter tonen för hur intensiv en fotbollsdag är. Mm. Och de här måndag, tisdag och onsdag som förflutet här, det är ju... Det har väl hänt lite i kategorin internationella träningsmatcher. Och då är det alltså landslag som träningsspelar. Men måndag, tisdag så har det varit liksom Indiens U16.
Ja, men du missar ju helt Africa Cup of Nations, Gusten, som har rullat här. Sierra Leone möter ju Sao Tome and Principe, spelar 2-2. Benin, Rwanda 1-1, rött kort på Rwanda. Och sen jag då, som gör även Toto 5, håller ju lite koll på Champions League damer. Spaningen där är ju att storlag som PSG Lyon torskar mot Chelsea Wolfsburg. Men
det är så jävla kul att ni så här långt in i den podden ännu inte har bestämt er för vad den heter. Ni känner fortfarande lite lätt på de olika uttalsvarianterna.
Nej, jag känner inte lätt. Jag säger Toto 5. Alltså, och det har jag gjort hela tiden i precis alla sammanhang. Det är däremot, varmt välkomna till Toto 5. Det är, däremot vill du få till något franskt uttal där med fam. Det kommer aldrig hända. Det är Toto 5. Toto 5, okay. Den italienska varianten.
Ja, på tal om italiensk damfotboll så såg jag att Roma satt både klubb och italienskt rekord, va, vad gäller publik.
Ja.
I Romas match här för 2 dagar sedan. 40 000 på Olympico.
Ja, exakt. Det var ruskigt mäktigt. Roma, jag vet inte hur mycket de har på gång på här sidan, men det är i alla fall nya ägare och saker och ting händer. Men på damsidan så spurtar man ju rejält. Man leder ju Serie A. De har ju en sån här slutspelstabell. Så 1-5 går till slutspel för att vinna Scudetton. 5-10 kör playout mot varandra i någon slags gruppspel. Men där är ju Roma på väg att storma mot Scudetton. Och igår, eller var det i förrgår? Ja, hur som helst, så förlorar man bara med 1-0 mot stora mäktiga Barcelona, som annars är helt överlägsna på damfotbollen. Så saker och ting händer och händer snabbt även nere i Rom vad det gäller 5.
Härligt. Nu var det ju dock inte detta jag frågade om. Nej. Utan jag frågade ju dig om dina tankar kring det EM-kval som sparkar igång för svensk del imorgon. Så att vi skiter i Benin, Rwanda och Romas damlag här och nu. Vad ser du för startelva Janne ställa ut?
Oj, du går rakt på sak direkt. Nej, men...
Ratt på det bara.
Ja, men exakt. Det är lite skador, kan vi informera våra lyssnare om, för de som följer fotbollen via vår podcast. Jag har förstått nämligen att det finns dem, och då kan vi vara lite extra schyssta här nu när vi står inför ett EM-kval och meddela att vi har haft problem på högerbackspositionen med skador, eller hur, Gusten?
Problem är väl en jävla underdrift, ska jag säga.
Vad är det man säger i Italien? Vad är rubriken här? Emergenza.
Ja, just det.
Emergency. Ja.
Och på engelska så är väl uttrycket i såna här fall when it rains it pours.
Ja, okej.
När det väl har börjat dugga då, brukar det ösa ner till slut.
Precis.
Alla vet ju att Emil Kraft sen länge...
When the shit hits the fan.
Ja, då måste det finnas en slutkläm.
Ja, jag bara tänker högt där.
Det är ju för övrigt Discovery Plus superproducent John Witts favorituttryck.
Jag vet.
Men han brukar köra det på svenska då, när skiten träffar fläkten.
Ja.
Hur som helst, anywho. Högerbacksproblemen var det. Alla vet ju sedan länge att Emil Kraft går knäskadad. Ska väl vara på väg tillbaka där borta i England och Newcastle var det lider. Men än så länge givetvis inte aktuell överhuvudtaget för landslaget. Således så har det ju varit väldigt skönt att se Emil Holm ta det utvecklingskliv han har gjort under den här säsongen i Spezia. Han fick ju debutera i A-landslagssammanhang här i höstas under de där två träningslandskamperna mot Mexiko och Algeriet. Gjorde det jättebra. Det kändes verkligen som att här har vi nu vår nya högerback. Sen så ger jag väl Emil Kraft såklart alla möjligheter att kunna komma tillbaka till fornstora dagar. Och herregud, det är en spelare som uppenbarligen färgar i Newcastle. Så att han har väl alla möjligheter att ta tillbaka den där platsen. Men här och nu så har det ju verkligen känts som att Emil Holm har ridit in som en ny sheriff i högerbackstan. Men gått skadad här under 2023, spelat 27 minuter fotboll sen i slutet av januari. Spezia har ju varit ganska skeptiska till huruvida han ska kunna vara i någon matchfit form här inför landslagssamlingen. Det trodde ju vi och många andra var bara deras sätt att liksom försäkra sig om att Janne och Wettergren och gänget inte skulle göra något dumt. Men vi trodde ju då att Emil Holm såklart prioriterar sin egen aktie, landslaget och liksom Sverige här och nu. Men han kastade in handduken. Anslöt ju inte ens till samlingen. Och det här föranleddes ju av då att Janne tog ut Joel Andersson från Midtjylland som har fått en del chanser mot slutet. Vi reagerade ju på det, jag framförallt, att då Daniel Sundgren som har varit ordinarie i ett Champions League-lag tillika då ligaledarna i Israel hela säsongen, spelar 90 minuter vecka ut och vecka in, inte då plockades ut. Jag läste in det som att vissa insatser, och det här finns det ju liksom ett gammalt erkänt track record på från landslagshistoriken, att gör du en riktigt, riktigt svag insats i liksom en match som har kostat mycket, då kan du bränna dig för en lång tid framöver. Vi har sett Oscar Wendt göra det, vi har sett Behrang Safari göra det, och jag tänkte då att det här måste innebära att efter den där Serbien-matchen i Belgrad i höstas, i september, så spelade liksom Daniel Sundgren sig ur det här landslaget. Hans förtroende förbrukades. Jag kan liksom inte hitta någon annan förklaring till då det som har skett de här dagarna. Att ett, han tas inte ut i en trupp när då Emil Holm plockas ut med 27 minuter fotboll innanför västen sen i mitten av januari, och Joel Andersson. Sen kastade Joel Andersson in handduken på grund av skada. Linus Wahlqvist kallas in istället, som inte har varit en del av landslaget på väldigt länge. När sen då även Emil Holm annonserar att jag kommer inte till samlingen, då väljer alltså Janne och övrig landslagsledning att inte ens kalla in någon.
Nej, det är ju ett slag i facet såklart på Daniel Sundgren. Vad har vi mer för skador, Gusten, att rapportera om? Eller skavanker som gör att man inte kan starta mot Belgien? Isak Hien osäker, va?
Yes, Isak Hien har missat senaste två matcherna för Hellas mot Monza och Samp, men är ju med i truppen. Däremot så har väl då träningsrapporterna gjort gällande att det är Hjalmar Ekdal som flankerar Victor Nilsson Lindelöf i vad som verkar då vara någon form av elva. Utöver det så, när det kommer då till de liksom tänkbara ordinarie valen, så har ju Ludvig Augustinsson knappt fått spela någon fotboll sen han gick till Mallorca, inte för att han spelade speciellt mycket i Aston Villa. Albin har ju haft sina småskavanker mest hela tiden den här säsongen, linkade av just Spezias match förra fredagen, men ska vara vid god vigör enligt mina inside-rapporter. Och sen så är det väl inte så mycket mer att bråka om. Vissa trodde ju att Dejan Kulusevski skulle få några slags fysiska förhinder efter hans senaste Spurs-match där. Men även han verkar ju vara väldigt mycket fit for fight.
Och på tal om historiska insatser, jag vet inte hur historisk den var, men den skedde i närtidshistorien, så verkar det ju som att Samuel Gustafssons prestationer under Janne Andersson i landslaget har räckt till att han faktiskt ska starta den här matchen.
Mm. Jag vet inte om ni noterade det, men jag sjösatte ju en liten gallup.
Just det.
På vår Twitter i förrgår. Bara för att liksom lyssna in med våra lyssnare. Mm. Hur de tänker.
Kan du meddela resultat där då?
Ja, absolut. Den är avgjord. Jag kan också gladeligen meddela att det var nästan 4000 röster. Så att, det här är ganska... Det är ett starkt underlag att ha att jobba med. Det var en del som reagerade på, liksom, för att jag vet inte om du såg då de fyra alternativen och hur gallupen var utformad. Dem. Frågan var enkelt. Vilka två centralt mot Belgien? Frågetecken. Albin och Koffe, Albin och Sampa G, Albin och Karlström, eller fjärde alternativet då, annan kombination. Och då var det ju en del som reagerade på att vi då utgick från, eller jag i det här fallet, men jag vet ju att jag talar för dig här också, att Albin är självskriven. Sen så får man ju då som sagt möjligheten då att rösta för en annan kombination där Albin då inte ingår. Men Albin utgick vi från som konstant. Det var dessutom en hel del som reagerade på, men vad då Svanberg då? Och då vill jag bara påminna alla att Janne tog ut truppen förra onsdagen med orden att Mattias Svanberg är inte med som central mittfältare. För att i diskussionen då kring Jens Kajuste, varför han inte var med, så pratade Janne om att nej, men jag har tagit ut fyra stycken centrala mittfältare som jag håller före, som jag vill ha med och som gör Jens Kajuste överflödig. Och då blir ju matematiken enkel då, att Albin räknas som centralfält, Kristoffer Olsson, Samuel Gustafsson och Jesper Karlström. Det är de fyra. Och med tanke då på att Mattias Svanberg dels i Wolfsburg, dels också tidigare i Bologna, men kanske framförallt då i landslaget här i höstas i de här två träningslandskamperna, gick på ytterkant, så är det där som jag tror att Janne och Wettergren numera ser Svanberg konkurrera. Så att det är liksom alternativen. Och då var det ju förvånande nog, måste jag säga, för att det har känts ganska liksom ensamt i ringhörnan som pushat för att Samuel Gustafsson ska starta, och det har inte jag liksom, jag har inte tagit den positionen av någon annan anledning än att jag tror att det kommer bli så utifrån vad man läser in i hans insatser i de här två
landskamperna. Det finns ju två olika sätt att
Men framförallt också hur Janne och Wettergren har pratat om
det. Det finns ju två olika sätt att analysera eller att prata om en startelva på, och det är vad vill du och vad tror du? Och i det här fallet, eller i ditt fall då, vad det gäller Samuel Gustafsson, så har det varit vad tror du? Och det gäller ju även Albin Ekdal. Jag menar, finns en anledning att diskutera Albin Ekdals närvaro i en startelva, absolut. Men
den är ju enkom fysisk.
Det tror jag att 95% håller med om. Om Albin Ekdal är fit for fight så ska han spela. Det tror jag 95% håller med om. Men hur som helst,
vi utgår från perspektivet vad man tror att Janne och Wettergren ställer på benen. Ja. Sen kan man ju själv tycka något annat om Albin, men det tror jag att du har helt
rätt. Ja, men precis, och att vissa då vill ha ett mer kreativt mittfält, vill spela med Kajuste som är yngre och så vidare. Men nu i det här fallet var det i alla fall vad utgår ifrån, och vad vill då folk? Om vi utgår ifrån att Albin är konstant, vad vill folk? Och vad blev resultatet?
Jo, 40% röstar för Albin och Samuel Gustafsson. Mm. 26% Albin Jesper Karlström, 21% Albin Koffe och 13% röstar för en annan kombination. Det jag tycker sticker ut här, det är ju dels då att nästan liksom hälften, i alla fall en klar majoritet, tycker då att Albin och Samuel Gustafsson ska utgöra det centrala paret. Men det jag kanske framförallt reagerar på, det är att så få, i alla fall jämfört då med Jesper Karlström, vill ha Kristoffer Olsson. Alltså att hans landslagsaktie verkligen har tagit en smäll senaste 1,5 åren.
Ja, men det har ju inte varit bra prestationer ihop med att hela laget har varit dåligt. Sen har ju han funkat bättre med Albin har varit fit i och med att han täcker så mycket yta och gör ett stort jobb tillsammans med Koffer, ska jag säga, som är lite underskattad i defensiven trots allt. Men det enda problemet jag har med Samuel Gustafsson, det är att han kommer från en försäsong. Han är inte i liksom superslag, även om man kanske visar någonting på träningarna, så är det en annan sak i match när du ska spela 90 minuter mot ett tufft motstånd som Belgien. Och det andra är att han har visat på den högsta internationella nivån, om vi nu utgår ifrån att det är det att möta Belgien, det tycker jag ändå, och det är viktigt redan från början, det är viktigt att vi presterar resultat. Jag tycker att han ser jättefin ut, han har gjort ett jättebra år i Häcken, han har mycket erfarenhet bakåt och sådär, men hur står han sig i en startelva när man måste vinna? Ja, det finns en viss risk, vill jag mena, att spela honom från start. Det finns andra startuppställningar här på det centrala mittfältet som är mer garantier. Där vi har spelare som är i säsong, form och som kan gå in och göra ett jobb direkt. Alltså, det finns, håller du med om att det finns lite frågetecken där kring Samuel Gustafsson här i landslaget?
Alltså egentligen inte. Jag förstår vad du menar, att det är väl klart att det är skillnad på Samuel Gustafsson i slutet av mars kontra vad han har i benen jämfört med Samuel Gustafsson.
Du tycker inte att det är en jättestor faktor?
I mitten av november då, när han kommer ifrån en intensiv allsvensk höst. Men jag tycker ju samtidigt att i de här kuppenmatcherna, kanske framförallt här nu senast mot Djurgården.
Men hur fan kan du lägga det som en stor faktor i kuppenmatcherna mot Djurgården?
Jag säger inte att det är en stor faktor. Jag säger att jag tycker att Samuel Gustafsson ser ut väldigt mycket på samma sätt och vis som han gjorde i höstas. Dessutom så väger jag in att den lilla oron som fanns för att från tremanna mitt fält med Simon och Rygård till att spela med två man centralt, klarade ju han av på allra bästa sätt i de här träningslandskamperna i höstas mot Mexiko och Algeriet, men kanske framförallt Mexiko. Jag tycker dessutom, och det har ju du också plussat väldigt mycket, att Samuel Gustafsson är ju en spelartyp som inte riktigt finns i det här urvalet som Janne och Wettergren har. Nej, alltså det kommer till svenska centrala landslagsfältare.
Det finns för- och nackdelar såklart med att spela. Men jag säger bara att det finns en risk att spela med en central mittfältare, så viktig position, där det inte bara handlar om att kriga och göra jobbet och kanske vinna boll eller att spela enkelt, utan där uppgiften är så pass mycket större. Du hörde ju vad Bosse och för all del även coacherna i Djurgården summerade matcherna mot Lech Poznan med att fan, alltså, vi skulle ha mött dem i höstas, då hade det varit en annan sak. Det är klart att det är en faktor här att vi går in med någon slags risk att spela med en spelare som precis kommer från en försäsong.
Ja, absolut. Det är väl klart att det finns en risk. Men
det är min enda invändning. Sen hoppas jag kanske tror till och med att Janne har så pass koll så att nej, men det här kommer bli bra. Men min enda invändning mot att spela Samuel Gustafsson, det är att han gör det när han kommer från en försäsong.
Och det är en valid invändning som jag inte negligerar, men du frågade hur stor sak jag gör av det. Och jag tror att det är av mindre vikt än vad du gör. Men sen så fattar jag väl också, precis som jag sa, att det är skillnad på slutet av mars kontra början mitten av november. Men det jag kanske framförallt landar i, liksom så här, varför jag tycker att Samuel Gustafsson är det givna valet bredvid Albin Ekdal, det är för att ska man spela Albin Ekdal som en av två, ja, då tycker jag att Samuel Gustafsson i ett kreativt perspektiv är det bättre valet jämfört med Jesper Karlström och Kristoffer Olsson.
Ja, nej, men det var dit jag skulle komma när vi sen börjar kolla på alternativen. Exakt. Är det inte centrala mittfältare Nicola Barella? Nicola, så är det.
Jag vet inte. Ja. Jag brukar säga fel på Barella på Fotbollslördag Europa i slutet av sändningen. Okay. Då brukar han kunna bli Barolo.
Ja, det har jag faktiskt hört själv. Det tror jag till och med vi har pratat om i Toto. Nej, men är det en central mittfältare som spelar 90 minuter varje vecka i Premier League? Nej, alternativen är en spelare från den danska ligan, visserligen i säsong. Vi har Jesper Karlström som jag tycker har gjort jättebra i landslaget sedan han kom in. Men som inte spelar i en toppliga. Alltså det är inga superspelare som han går in och brädar om han nu eventuellt startar.
Jag pratar ju lika mycket spelartyp, vad finns det för egenskaper? Ja. Albin och Jesper Karlström, det tycker jag blir alldeles för destruktivt, är taskigt, men vi behöver lite mer kreativa passningsfötter, vi behöver lite mer att kunna göra sin gubbe centralt, att kunna slå en genomskärare, att kunna fylla på lite mer in mot boxen än vad de två representerar ihop. Och jag tycker att, alltså, självförtroende och liksom dagsform är en minst lika viktig faktor som kanske då var är man någonstans i säsong. Och där tror jag att Samuel Gustafsson spelar med ett helt annat självförtroende och känsla för dagen än vad Koffe Olsson gör. Jag vet inte om du håller med i det, men jag kan tänka mig att Kristoffer Olsson, han drar numera på sig landslagströjan och tycker nog att den, eller känner nog att den väger ganska tungt, att jag måste leverera en riktigt bra insats här.
Absolut, men sen så är disclaimen här är ju att Janne och Wettergren ser dem i träning under liksom en vecka innan den här matchen ska spelas. Och de har ju trots allt ganska stort fotbollskunnande och mitt stora förtroende också. Så det är ju en valid disclaimer att ta med sig när vi nu diskuterar om vem som ska starta bredvid Albin.
Nej, men så att jag har väl egentligen liksom startelvan klar för mig. Innan jag bara liksom rabblar den och ger dig och övriga svenska folket den
facit,
har ju kanske liksom den största diskussionen inför den här samlingen och in i vilken elva det nu blir imorgon mot Belgien handlat om, kan det finnas plats för Jesper Karlsson i startelvan eller inte? Väldigt många som liksom ser Jesper Karlsson och har sett honom här, inte minst senaste veckorna med de målen och de assisten han gjort i ligamatcher, men kanske framförallt i de här matcherna mot Lazio i Conference League, menar ju på att skitsamma att han inte har varit en ordinarie del av den här startelvan tidigare. Form slår, vana eller kontinuitet. Han är för het för dagen för att hålla utanför en elva. Och då är bara min fråga, tycker du att det gänget har ett case? Håller du med dem? Eller hur ser du på Jesper Karlssons vara eller icke vara i startelvan?
Ja, men det är ju återigen uteslutningsmetoden när du ska nu formera den här elvan för hela det svenska folket som lyssnar. Så blir det ju tyvärr ett problem att hitta en plats för honom, och jag stöttar det, så att säga. Det finns en balans att tänka på, alltså en defensiv balans att tänka på. Det är lätt att man supporter bara ser de här målen och bara ser de här assisten, men när man sen ska få ihop pressspel och positionsspel och när man har ett scenario på hur matchen ser ut och så vidare, då kan heta spelare tyvärr ryka. Hans stora problem är ju, och kommer alltid vara i den kommande framtiden här, att han har Emil Forsberg på den positionen där han är bäst. Så att det är någonting han får leva med, någonting vi får leva med. Sen kan det komma en dag när han går om med Emil Forsberg. Men först då tror jag han är redo att starta det här laget. In match, så att säga, med byten tror jag han kan hoppa in på en högerkant. Eller kanske till och med när man gör en taktisk förändring under match. Måste gå fram och ligger under med 1-0 i en viktig match. Ja, men man slänger in ytterligare en spelare offensivt. Ja, men då kan man flytta in Emil Forsberg, trycka ut Jesper Karlsson på en vänsterkant och behålla Isak Kulusevski och så vidare. Så att, men ska vi inleda den här matchen?
Jag säger bara innan du fortsätter där, så vill jag bara säga att jag tycker att du tar upp någonting viktigt här, för att det som var något form av liksom 4-3-3, 4-2-3-1 experiment i fjol och som funkade väldigt, väldigt dåligt, må hända i ett landslag med extremt mycket skador och nej tack och frånvaro av olika anledningar. Så det blev ju liksom aldrig så att vi hann testa det på ett sätt som gjorde att vi fick några svar. Alltså vi fick ju skrota de där idéerna innan de ens hade liksom getts en ärlig chans.
Om vi inte, och för att påminna om snacket vi hade i höstas och efter den svaga perioden som det svenska landslaget trots allt hade, så summerade vi mer, ska vi ha Janne Andersson som förbundskapten, då måste vi spela som Janne Anderssons landslag kan prestera som bäst, och det är med 4-4-2.
Ja, finns heller, jag ville bara addera då att alltså, 4-4-2 eller 4-2-3-1, 4-3-3, hur man nu väljer att formera det. Det finns ju en taktisk flexibilitet även hos Jan Andersson och Peter Wettergren att spela på ett sätt i försvar och spela på ett sätt i anfall. Men jag tror att med Janne och Pettergren med Janne och Wettergren så tror jag att man hela tiden måste utgå från defensiven och den formation och spelsätt vi utgår från där. Och där kommer det handla om 4-4-2, så då spelar det ingen roll att man kanske får plats med Jesper Karlsson till vänster och drar in Emil Forsberg centralt i ett 4-2-3-1 eller ett 4-3-3, för att vi måste utgå från det defensiva och där blir det än för mycket.
Ja, jag skulle bara liksom avsluta det med att påminna folk om hur vi summerar det, som jag tycker var bra. Det är att det föll inte väl ut, det höll inte, det gick inte, och i landslag så har man väldigt lite tid tillsammans, lite tid att få till en formationsförändring så att resultaten också blir bra. Och ska vi då gå till ett EM efter att ha gått ifrån lite ändå experimenterande då, och vi har Janne Andersson på posten, då finns helt enkelt ingen tid till att hålla på och fippla med det där, utan det är bara accepterat, det är på det här sättet som det svenska landslaget presterar bäst. I alla fall i slutet av mars när vi ska möta Belgien känner jag mig mest trygg i det i alla fall, och jag har inga problem med det. Nu har man haft, 4-5 dagar på sig att förbereda matchen mot Belgien. Max Allegri använde ett halvår innan han bytte formationer, och då har han spelarna i ett halvår hela tiden, så att det är svårare än man tror att förändra taktiken.
Ja, det tror jag också, absolut, och jag gillar att du någonstans landar i termen att det är liksom slutfipplat. Nu är det slutfipplat. Nu har vi liksom, vi har inventerat, vi har testat, men nu har vi kommit fram till att det är skarpt läge igen. Det är ett EM-kval inför ett mästerskap. Det är en T-korsning här för den här landslagsledningen. Och jag tror att vi alla landat i att resultat är viktigare än någonting annat. Än en gång, så låt oss därför utgå från att vad ger oss störst möjlighet att få med oss gynnsamma resultat som tar oss till EM24.
Men jag vill bara kolla på de här matcherna och känna igen Janne Anderssons landslag. Jag vill kolla på de här matcherna och få flashbacks tillbaka till när vi gick till kvartsfinal i VM. Till när han tog över det här landslaget med ganska skralt spelarmaterial. Det var i alla fall så tongångarna gick, och ändå gjorde bra matcher mot Frankrike och så vidare. Han tog oss hela tiden till de här mästerskapen. Vi har ett missat i Qatar, eller Janne har ett missat i Qatar, den stora plumpen. Men det var under en tid när vi försökte förändra. Vi försökte modernisera, vi försökte spela på ett annat sätt. Nu, back to basics, Zlatan är tillbaka i landslaget. Nu vill jag känna igen det svenska landslaget när vi möter Belgien. Och jag tror att vi kommer få göra det. Jag tror att vi kommer se det gamla Janne Andersson-landslaget, och jag tror att vi kommer göra ett jävligt bra resultat här också.
Men då låter det i alla fall på dig som att du inte har plats för Jesper Karlsson i en startelva.
Nej, det har jag inte.
Nej, och det har såklart inte jag heller, utan den plats som jag tycker känns mest öppen, det är den till höger, och den står mellan Janne och Wettergren-favoriten Viktor Claesson och Mattias Svanberg. Det är den position jag tycker liksom känns mest.
Tomato, tomato. Sorry,
ja,
men
det känns för mig i alla fall.
Klart Claesson startar. Liksom. Det fattar ju till och med Hillman.
Jag är faktiskt inte så säker på det. Jag kan se att det blir Svanberg. Dels för att han är i en annan fas rent åldersmässigt kontra Viktor Claesson. Dels för att jag tycker att signalerna, precis på samma sätt som lovorden var starka kring Samuel Gustafssons insatser i de här senaste landskamperna, så var omdömet och tongångarna kring Mattias Svanberg väldigt liksom, de var väldigt starkt positiva också. Jag tycker också att det går att läsa in i att Janne är väldigt tydlig med att Mattias Svanberg är inte med som central mittfältare, utan han är med som en ytter. Att det finns liksom, det finns en tydlig plan här för vad Mattias Svanberg ska användas till. Jag tycker också att Viktor Claessons insatser, alltså generellt i de landskamper han gjorde i fjol, inte alls var på samma nivå som de tidigare. Så att jag skulle kunna tänka mig att det blir Mattias Svanberg till höger och inte Viktor Claesson. Det som däremot talar för Viktor Claesson, det är ju att han har ju en helt annan defensiv trygghet. Och jag tror att i och med att det lär då bli Linus Wahlqvist, eftersom det är den enda friska högerbacken vi har, så tror jag att det spelar Viktor Claesson i händerna kontra Mattias Svanberg. För att ställa upp med en högerkant som heter Linus Wahlqvist och Mattias Svanberg, det känns lite väl orutinerat. Det känns lite väl chansartat.
Ja, exakt. Det blir för mycket av ett experiment.
Precis.
För att det är en kombination som vi inte har sett i det svenska landslaget tidigare. Och nu ställs allting på sin spets direkt när vi möter Belgien. Och då handlar det om att leverera. Därför tror jag att han går på det säkra kortet, det erfarna kortet, där Janne vet vad han får för typ av prestation.
Han är ju bättre lämpad att hjälpa Linus Wahlqvist än Mattias Svanberg.
Exakt.
Således så ger det här mig startelvan att Robin Olsen givetvis kommer stå i mål. Det kommer vara Ludvig Augustinsson till vänster. Det kommer vara Linus Wahlqvist till höger. Jag är helt övertygad om att man inte tar några chansningar med Isak Hien, utan det blir då Hjalmar Ekdal bredvid Victor Nilsson Lindelöf. Centralt så kommer det vara Albin Ekdal och Samuel Gustafsson. Emil Forsberg till vänster. Viktor Claesson till höger. Lilla braskisen för att liksom, det blir Svanberg. Och så Kulusevski Isak på topp. Det är så det blir.
Ja, nej, men jag tycker också att det känns givet. Jag har inte speciellt många egna åsikter där, utan jag tror att det är det starkaste laget vi kan ställa upp med den truppen som vi kommer med. För om vi då inledde hela snacket kring startelvan med att det finns en diskussion vad vi tror och en diskussion vad vi faktiskt vill och våra egna åsikter, Så har jag inga större invändningar vad det gäller det här laget. Men jag ser en risk i att starta Samuel Gustafsson som kommer från försäsong och möter ett bra Belgien. Jag är inte helt säker på att det är rätt beslut. Det är egentligen det enda som jag är lite orolig över.
Det man ska komma ihåg som motvikt i den diskussionen och den liksom oron du känner, det är ju att de danska spelarna, i det här fallet då Kristoffer Olsson och eller kanske Viktor Claesson, men som en direkt konkurrent till Samuel Gustafsson, den kanske starkaste direktkonkurrenten då till Samuel Gustafsson, Kristoffer Olsson, det är ju att de danska spelarna, de har inte jätte många fler tävlingsmatcher vid det här laget än Samuel Gustafsson. Alltså, vad har Superligan i Danmark hunnit? 4 omgångar sen uppehållet. Och så är det väl någon Europa League-match. Men det är inte så att de har spelat kontinuerlig tävlingsfotboll vecka ut och vecka in sen i november-december där, när Samuel Gustafsson gick på lite ledighet. Så att jag hör vad du säger, men jag tycker att det är viktigt att göra liksom skillnad på vart Premier League, Serie A och liksom övriga ligor är någonstans i sitt säsongsflow kontra Superligan i Danmark. För att den startar ju också igång i början av februari. Liksom. Så att, men visst, jag hör...
Får jag bara fråga en sak här, Gusten? Alltså, de har ju spelat, nu ska vi se, 19:e spelar de i omgång 22. Mm. I huvudrundan.
Ja.
Och nu går de in i mästerskapsslutspel, eller vad?
Jo, men
alltså, de är ju mitt alltså,
Danmark spelar ju höstvår, men de tar ju ett uppehåll, de tar ju ett break.
Toto Balotto har ett samarbete som ni vet tillsammans med Adidas Stockholm Marathon. Sveriges största och ett av världens, och det håller jag verkligen med om, vackraste maraton. Jag har ju sprungit Florens maraton tidigare och det är vackert. Jag älskar Florens som stad. Frågan är om inte Adidas Stockholm Marathon är med där och tävlar med målgång på Stockholms stadion. Där alltså de olympiska spelen hölls 1912. Hörrni, hör upp! Tävlingen i Totomaran tillsammans med Adidas Stockholm Marathon är avslutad och den lyckliga vinnaren är meddelad. Så nu finns det bara en sak att göra för dig som vill hänga på. Mig och alla andra den 3 juni. Anmäl dig till loppet. Med rabattkoden Totomaran25 så får man 25% rabatt på anmälan. Ordinarie pris 11,95 är alltså nedsänkt till 8,95 och det är det bästa priset du hittar där ute. Det går inte att hitta billigare. Totomaran 25 är det som gäller. Och jag har onekligen, ja verkligen, ni har ju taggat det, jag har verkligen kommit igång. Jag har lagt mina första mil, inte den första milen, mina första mil. Benen börjar kännas lite lättare. Och jag hoppas snart gå ner några kilo till i vikt så att jag kan lägga liksom 15 kilometer, kanske också ett 20 kilometers lopp i kroppen. Om ni nu är med och ska springa så är det kul om ni använder hashtag Totomaran som jag gör. Så liksom följer vi varandras resor. Vi inspirerar varandra tillsammans fram till den 3 juni. Till och med den 3 juni ska jag säga. Det är kul att följa alla. En stor nyhet också är att Adidas Stockholm Marathon har en helt ny bansträckning. Så ni som har sprungit tidigare, ni måste ju vara med på den här nya bansträckningen. Mer info om loppet, anmälan och nya banan hittar ni på stockholmmarathon.se. Häng med, hashtag Totomaran. Totomaran 25% rabatt på anmälan. Kör, ciao.
Avslutningsvis bara rent valmässigt till den här startelvan. Alltså Janne har ju varit väldigt tydlig och det tycker jag har varit väldigt bra att han liksom survade med det, att han inte ser Zlatan som en startspelare i det här läget. Men tycker du eller tror du att det finns liksom anledning att klia sig lite i huvudet kring Zlatan med tanke då på att han startade mot Udinese, uppenbarligen pallade 75 minuter, att det finns liksom några oklarheter i att sätta Zlatan på bänken?
Ett par faktorer här som vi måste ta med oss. Zlatan på väg tillbaka, gjort sina minuter, fick starta mot Udinese. Varför fick han starta mot Udinese? Jo, Olivier Giroud var avstängd. Jag tror att Giroud hade startat den matchen annars. Sen tror jag också att Pioli såg det som en möjlighet att få minuter i hans ben. För vad är det man behöver att man har varit skadad? När man då är läkt, jo, man behöver speltid. Sen kanske return to play, alltså det vill säga return to play matches, den fasen som är den sista fasen i rehabiliteringen, den ska ju såklart liksom innehålla visst antal minuter innan man har 90 i benen. Men jag tror att han såg det som en möjlighet att liksom få in lite fler minuter än vad han hade tänkt. Men det betyder inte att Zlatan är i form för att starta en match. Utan hans slag är att hoppa in i 60-70 minuten. Där kan han ge max under den tiden. Och det behöver han göra här nu. Lite ta framöver även i ligan för Milan. Jag tror att han är redo på riktigt så att säga. Att starta en match och bära ett lag i slutet av april i början på maj. Om ens då.
Jag är helt med dig. Jag ser ett inhopp på 20-25 minuter lite oavsett resultat här mot Belgien. Och jag ser en halvlek mot Azerbaijan. Den kan komma från start, den kan komma från paus. Det lägger jag mindre vikt vid. Men bra, då verkar vi vara i synk där. Så att, ingen snack om saken när det kommer till den här startelvan. På tal bara om Zlatan, vad kände du och tänkte du och vad gjorde du för nummer av hans presskonferens här i tisdags?
Fantastiskt. Vad hur grymt som helst.
Ja, men 1-0 förvånad, varken över att frågan kom eller för den delen av svaret. Nu har ju tid gått, fotbollen surrar snabbt, summeringar har gjorts på Twitter, men i den liksom, totala förståelsen, i alla fall ingen förvåning över svaret, så måste man ju komma ihåg att Zlatan har spelat för PSG som ägs av Qatar och han är kompis med emiren och allt det där. Han var precis nere i Qatar på en bjudresa tillsammans med familjen och satt tillsammans med de olika sheikerna på läktaren. Vilket han också berättade i den här presskonferensen. Är Zlatan en fantastisk fotbollsspelare? Ja, absolut. Har han hög moralisk ribba? Nej. Det är sällan fotbollsspelare verkar ha det. Hög moralisk etisk ribba. Utan snarare här, i det här fallet med Zlatan så visar han bara vem man är som person. Som man alltid har varit. Och i intervjun sen som jag tycker är bra med Johan Kücükaslan. När han får en 5-6 minuter så får han ju möjlighet att prata om det här ännu mer. Och han tycker ju på riktigt att liksom, Qatar är ett mysigt land att åka till. Han har inga problem med det, men han vill inte lägga sig i politik. När han åker dit, då är det nice. Han ser det bara utifrån sitt.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Perspektiv. Och det är liksom noll förvåning från min sida. att höra Zlatan prata om det här?
Jag vet inte om liksom så här benämningen skulle vara att han lägger sig i politik. Men det
han säger det själv, menar jag.
Jag vet, jag säger bara att när han ändå liksom börjar plussa Qatar som land och att det systemet fungerar väldigt bra, där finns det ingen kriminalitet och där finns det ingen narkotikaförsäljning, och finns det i Sverige? Ja, det finns det. Finns det droger? Ja, väldigt mycket. Alltså det är så här, uppenbarligen så fungerar deras system väldigt liksom mycket bättre på de här. Det finns ju, alltså det går ju inte att debattera huruvida det är politiska inlägg eller inspel i någon form av debatt. Sen om han lägger sig i politiskt och det är hans avsikt eller inte, ja, det går väl att diskutera i liksom så här nyanser och vad måste han ändå svara på för frågor och så vidare. Det jag ändå kan liksom fascineras över, det är ju att han fortfarande efter 25 år, men om vi i alla fall ska reducera tiden som Zlatan varit Zlatan, alltså där han sitter på en helt egen piedestal, bedöms liksom på en helt egen måttstock och har ett helt eget perspektiv och en upplyft position i liksom Sverige som både fotbolls men bara också som land, så är väl det, vad ska vi säga, 15 år 2008 någonstans, där lämnar han ju liksom Fredrik Ljungberg och Henrik Larsson och övriga liksom, ja men, de bästa spelarna vi har bakom sig. Han hamnar ju på en egen nivå och har varit där sedan dess. Men att han fortfarande liksom inte förstår att den positionen, för jag tror inte han förstår det, för att hade han förstått det så hade han inte sagt som han gör. Och då kan hur många som helst då mena på att ja, men han trollar bara, hur kan inte förstå att han bara liksom driver och trollar och skojar. Jag vill ändå tro att hade han förstått vad han har för position, vad han har för medial makt, vad han har för förmåga att nå ut, så hade han inte liksom sagt som han gör. Och sen så här, för mig blir det sekundärt vad det är han säger i sak. För det som fascinerar mig, det är att han uppenbarligen inte verkar förstå sin egen position. Och det kan liksom, det både fascinerar och provocerar mig. För han verkar bli liksom, han verkar bli irriterad på att få de här frågorna. Så som du vet, han säger här, ja, men vad vill du att jag ska säga?
Vad vill du höra? Något annat?
Han liksom, jag vet inte riktigt hur man ens beskriver det han gör där.
Men folk är ju för dåliga på att sortera. Alltså, jag vet. Du kan ha din åsikt om Qatar och du kan lyssna på de rösterna du vill. Men bara för att det är Zlatan som sätter sig där och säger liksom relativt dumma saker eller sådär, vad man nu tycker, om man nu tycker det, så kan jag tycka att folk borde vara bättre på att liksom sortera och filtrera det. Jag tycker hela det här förebildssnacket kan gå lite för långt ibland, och det har vi pratat om vad det gäller fotbollsspelare. Alltså, det kan vara förebilder på planen för kidsen, men jag tror helt ärligt inte att 8-14-åringarna lyssnar speciellt mycket på vad han säger om Qatar, och de tänker själva, ah, men jag gillar Qatar. De har föräldrar och förebilder också som de liksom vid sidan av fotbollen och vid sidan av Zlatan. Eller vem man nu har som fotbollsförebild. När jag växte upp så hade jag inga förebilder vid sidan av planen som var fotbollsspelare i alla fall, och så, som på något sätt har präglat mina åsikter och min moraliska ribba idag, utan det var andra. Så även om man tycker att det är problematiskt, så tycker jag att det uppförstoras lite.
Jag håller med dig, och det är inte så att jag säger emot dig. Jag lyfter bara det faktum att han fortfarande så här många år in i den position som han liksom har haft i Sverige och i svensk media och som svensk fotbollsspelare, att han fortfarande, alltså så här, det känns som att de här svaren blir som liksom ett provocerat svar på att han blir provocerad av att han får de här frågorna. Och det är bara märkligt att han inte förstår att han i egenskap av den han är givetvis kommer få de här frågorna. Det är det som, är konstigt.
Jag kände snarare att han hade förberett de där svaren. Jag tyckte han kändes väldigt tydlig och liksom svarade direkt utan att tänka efter. Att, får jag fråga om Qatar, då kommer jag berätta att jag tycker att det var 10 poäng. Och jag känner inte att det var något trollande. För att
nej, det är klart, att det inte var något trollande.
Det var ju många som hade den. Nej, men jag säger bara vad jag sett på Twitter. Och hur folk har reagerat på det här, så vill ju vissa få det till att men han trollar med alla och sådär. Men det tycker jag inte han gör, utan han har varit en multimiljonär i 25 år, levt sitt liv och präglats av liksom, det livet. Och det här är Zlatan, det här är hans åsikt. Mm.
Ja, jag vet inte, jag diskuterade det här lite med någon på Twitter som reagerade på något sätt, och jag tror att han skrev till mig att det är så jävla synd att han under alla de här åren har gett en så få liksom anledningar att verkligen ta till sig Zlatan som människa parallellt med fotbollsspelaren.
Men då har han ju behövt vara någon annan, och det tycker jag också är fel. Ska ta till sig, ge oss anledningar att tycka om dig Zlatan, men han är ju alltid sig själv.
Jo, men alltså,
varför ska han ge oss anledningar som inte är han? Det kan inte jag förstå.
Nej, men det var ingen fråga, utan det var bara så har det ju varit, och det är ju anmärkningsvärt. En människa.
Nej, men jag tycker inte att det är anmärkningsvärt att han har varit sig själv i alla dessa år.
Nej,
varför ska han vara mer likeable?
Men det är inte det jag säger. Jag säger att genom att ha varit sig själv i alla de här åren, så har han, alltså jag vet inte ens om jag behöver en hand till att räkna de gångerna som Zlatan under de här 24 åren på ett mänskligt och personligt plan utanför fotbollen har gett mig liksom anledning att känna, eller har gett mig en känsla av att fan vad nice gjort, eller vad bra sagt. När han gick ut och stöttade den australiensiska fotbollsspelaren som kom ut som homosexuell, och han liksom var en av de första av de riktigt stora som gjorde det, då kände jag verkligen fan vad nice gjort, bra Zlatan. Utöver det, jag vet inte om jag liksom kan minnas någon gång.
Men varför vill, jag förstår inte liksom den.
Men det handlar inte om, det handlar inte om vad jag vill eller inte. Det är bara ett krasst konstaterande att det är, I min värld så är det anmärkningsvärt att en människa, en person, en idrottsutövare i det här fallet, men det kan vara ju vem som helst, det kan vara en skådis eller en artist eller vad det nu är, men det är få svenskar som har varit så närvarande i ens eget liv under så lång tid som Zlatan har gjort, och där han i sin profession har gett en så otroligt mycket, men under samma extremt långa tidsrymd har gett en så extremt lite utöver det att känna någonting positivt kring. Det är bara det jag säger. Jag vill inte någonting annat. Jag önskar inte att han ska vara någon annan än sig själv. Det är inte det jag säger.
Låter lite som att du hade önskat att han hade gett dig fler anledningar till att du skulle tycka han var mer likeable.
Alltså, vadå? Det är väl som att jag skulle säga, ja, jag har gått och sett den här ståuppkomikern 100 gånger. Jag har inte skrattat en enda gång. Ja, det låter lite som att du ville att han skulle vara roligare. Ja, visst. Alltså, det är väl klart att det hade väl varit nice om han hade varit roligare. Men det enda jag sa var bara att jag inte har skrattat en enda gång på 100 gånger jag sett honom.
Jämförelsen haltar ju. I och med att det är hans profession och det han gör på scenen, precis som Zlatans profession är att vara fotbollsspelare, och det han gör på sin scen det är att göra mål och vara en bra lirare. Så jag tycker att det haltar där. Det är i så fall vad den ståuppkomikern säger på sociala medier, eller vad han säger när han liksom pratar om andra saker han gör på scen. Det är där jämförelsen kommer in. Jag har liksom aldrig stora förväntningar, och jag har heller inte aldrig haft, ska jag säga, någon önskan om att en fotbollsspelare ska vara någonting annat än det de gör på planen. Ganska det är ju sagt flera gånger, helt ointresserad mer eller mindre av hur spelarna är vid sina planer, så länge de inte är rövhål och på det sättet att de begår liksom kriminella handlingar.
Men det är inte det jag säger.
Nej, men du söker någon slags likability vid sidan av planen och Zlatan. Det är ju det du säger.
Jag konstaterar att den likabilityn har lyst med sin frånvaro i 15 år.
Ja, Absolut. Jag kan komma på många gånger när han har varit rolig och liksom härlig och solig i presskonferenser. Men när det kommer till ämnen som Qatar eller vad det nu kan vara, så har han ibland visat liksom, ja, men sitt rätta jag, vad han verkligen tycker om det, och det kanske inte lirar med vad jag tycker, men jag har heller inga problem med det att folk tycker olika om saker och ting. Så, förstår jag menar?
Alltså, ja, nej, det är inte jag heller.
Du alltså, målar ju upp en bild. Alltså, så allting handlar inte om Qatar. Alltså, frågor av typen Qatar-frågan. Allting. Det är väldigt sällan liksom, politik diskuteras på ett presspodie inför en fotbollsmatch. Ja, de här senaste 15 åren som vi nu diskuterar, så är väldigt, väldigt sällan politik har diskuterats med även Zlatan. Så jag menar bara att så här, det finns ju många presskonferenser där jag tycker han har varit jättehärlig. Jag tycker heller inte alltid att man ska prata politik på kring fotboll. Jag tycker det är bra att vi har uppmärksammat det kring Qatar. Jag tycker att det är bra jobb som har gjorts av media, av många protestaktioner, av spelare, av deltagande länder. Det hade kunnat varit kraftigare och så vidare. Det är ju sällan det ställs på sin spets, eller har ställts på sin spets, som det har gjorts just nu under Qatar. Så att när du pratar om de senaste 15 åren med Zlatan och huruvida hans likability har varit i den här typen av frågor, så har det ju i stort sett nästan aldrig hänt.
Nej, och jag utgick inte...
Och då tycker jag att han är ganska likable, då tycker jag att han har varit ganska likable under, alltså framförallt fram till att han la av. Han har varit härlig, solig och rolig.
Ja, jag håller ju som du hör inte med, men det kan man ju tycka olika om.
Du förstår vad jag menar när du tar upp Qatar-frågan och vi pratar.
Ja, jag förstår såna, precis vad du menar.
Såna gånger, alltså,
jag hoppas
såna
att du förstår vad jag menar.
Jo, men såna tillfällen har vi inte ställts inför under de senaste 20 åren. Så jag vet inte vilka tillfällen vi ska gå tillbaka till och minnas i så fall.
Nej, men det handlar väl inte bara om att man liksom alltid tvingas liksom respondera på saker eller ge sin syn på saker, utan det behöver väl inte alltid vara liksom forcerat.
Nej, men
det är väl vad liksom likability är.
Ja, nej, men du menar totalt sett Zlatan på presspodiet, i mixade zoner och så vidare de senaste 15-20 åren, då har han inte gett dig någon anledning till att gilla honom som person. Medan jag säger att jag har haft ganska kul med Zlatan i presskonferenser, i mixad zon och så vidare de senaste 15-20 åren.
Ja, nej, men good for you. Alltså, det är väl super om du känner så.
Ja, nej, men jag vet inte om det är super om jag känner så. Men det blir så jävla... Liksom när man ställer Qatar-frågan emot hur han varit de senaste 15-20 åren. Vi har inte pratat om diktaturer och politik med Zlatan de senaste 15-20 åren. Så jag tycker det blir en orimlig jämförelse med hur han har varit. Eller när vi nu ska summera på något sätt hur Zlatans tid på ett presspodium och en mixad zon har varit de senaste åren, med Qatar-frågan som central, eller på en politik centralt. För han har inte pratat politik.
Nej, och jag försöker inte på ett orättvist sätt utgå från någon slags diskussion utifrån Qatar eller utrikespolitisk utgångspunkt sätta liksom Zlatan på någon spot här, och att det ska vara liksom vad som slår an tonen i hur man har konsumerat och bedömt Zlatan på det han tvingas säga eller inte säga de senaste 15 åren. Det är inte det jag pratar om, utan det jag pratar om från början, det är ju att hela det här, ja, men hela den här presskonferensen han ger sist och frågorna som blir, anslaget som finns, tonen och ja, men hela vad ska man säga, totalintrycket blir ju att han känns fortfarande oförstående till att svensk media, utifrån hur Sverige fungerar, givetvis utgår från att Zlatan har en viktig röst lite oavsett fråga. Och det känns som att det triggar honom att verkligen understryka att jag spelar inte med i något skådespel eller någon teater eller säger det som förväntas.
Men inte det
säga
bra av... att han säger det han verkligen tycker?
Men bra eller inte, jag säger bara, jag sa bara från början att det fascinerar mig att det fortfarande efter så här många år.
Jo, men det
år,
fascinerar ju på ett negativt sätt. Det är därför jag inte håller med. Alltså, jag håller inte med Zlatan om Qatar-frågan. Det är inte där diskussionen ligger. Men det jag säger emot är att det är konstigt att det fascinerar dig. Ett, jag är helt övertygad om att Zlatan har förberett det här och att han absolut alltid är medveten om vad han säger och vilka som lyssnar och hur många som lyssnar. Där tycker jag precis tvärt emot vad du verkar bli fascinerad av kring honom och
får jag bara fråga en fråga då?
Ja.
Om vi utgår från att det är så och han tänker så, han är medveten om det. Mm. Då tänker du att när han säger som han gör angående då liksom Qatar till exempel, att men deras system fungerar, de har ingen kriminalitet, de har inga droger, hur fungerar det i Sverige? Han ställer dem mot varandra, han landar i att Qatar är 10 poäng, Qatar fungerar liksom bättre än Sverige. När han då gör det utifrån liksom den utgångsposition som du bollar upp här, tänker du att han då inte fattar hur det låter och hur det framstår, eller gör han det
medvetet
och bara liksom skiter i vilket?
Han har varit en legoknekt för Qatar i 4 år. Han är helt medveten om vad han sitter och säger där.
Och vad gör det med dig?
Ingenting, med tanke på att jag vet vem Zlatan är. Jag har följt honom, jag har krönikerat honom i 15 år, 10 år på Expressen. Jag vet precis vem han är. Så jag blir varken förvånad, utan jag får bara bekräftat att Zlatan fortsätter att vara sig själv. Och att han på något sätt tycker att Qatar är 10 poäng. Det förvånar mig minst. Och att han dessutom säger det med alla hans vänner där nere och liksom, vilka hans arbetsgivare har varit under hans karriär. Viktiga arbetsgivare för honom. Så det gör mig ingenting.
Ska vi gå vidare?
Ja! Toto Balotto är återigen sponsrade av Tre. Eller ska vi säga att världens trevligaste nät är tillbaka i Toto. För det är såklart ingen slump att Tre är med oss igen nu när våren, för vi ser dröjt en liten stund då, men snart är här i sin fulla prakt. Tre brinner nämligen inte bara för att fixa bra deals på mobiler och surf, utan de brinner typ lika mycket för årets första grillning. Ni vet, när gatorna har sopats och kidsen kan spela bandy på vändplan, va? Och sen så låg man under med 3-1 och tog man målet och drog hem. Vad som dock inte är säsongsbaserat på Tre sida, utan alltid är en strävan för dem året runt, är att ta fram så flexibla tjänster som möjligt utan bindningstid och att alltid ge ett så bra bemötande som det bara går. Det kanske liksom är lite extra glatt här nu under våren, men tro mig, de är alltid väldigt, väldigt bra. Så vill du hitta en mobil- och surflösning som gör din vår lite extra trevlig, kika förbi 3.se. Tack till Tre för att ni är med i Toto Balotto.
Kort, för att nu har vi väl varit igång en timme här. Antonio Conte har väl officiellt ännu inte fått sparken.
Nej.
Men som jag kort och koncist konstaterade i måndagens svep, så blir ju givetvis det där tappet från 3-1 till 3-3 det sista vi såg av Antonio Contes Tottenham. Många av er har säkert sett eller i alla fall hört hur det lät på hans presskonferens efter den där matchen i lördagskväll. Kim kan lägga in en kort snutt annars.
And Tottenham story is this. 20 years that there is the owner and never won something. But why? Only for the fault is only for the club or for the every manager that stay here. And I have seen the manager that Tottenham had on the bench. You risk to disrupt the figure of the manager and to protect the other situation in every moment. Until now, I tried to hide the situation, but now no. Because I repeat, I don't want to see what I have seen today, because this is unacceptable. Also for the respect for the fans. They follow us, pay the tickets, and to see the team another time. To have this type of performance, for me, I repeat, this is unacceptable.
Under måndagen sen så siktades han på ett Ryanair-plan till Italien. Och jag kan inte tänka mig att han åker tillbaka från Italien till London för att leda.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Någon träning när Spurs återsamlas här efter några dagars ledighet, utan det här blir ju liksom Håkan Mild, Micke Stare situationen som uppstod efter 0-4 mot Peking, fast i kvadrat. Stora skillnaden här är ju att det är Conte som gör sig själv omöjlig i en fortsättning. Då var det Håkan Mild som gick ut och började prata om att jag kan inte garantera att Micke Stare leder laget i den allsvenska premiären. Vi reagerade starkt på det båda två och tyckte att säger man så, då måste man sparka Stare nu. Man kan liksom inte, man kan inte fortsätta efter det. När Conte sitter och säger som han gör om sina spelare, om sina chefer, om Tottenham som klubb, då kan han inte fortsätta som Spurs-tränare.
Nej, men exakt. Man har ju satt sig i en jävla situation här och Antonio Conte fortsätter att vara Antonio Conte. Han gör lite som han vill. Känner han för att sätta sig på ett plan, han vet om att han ska bli sparkad och han tar emot det beskedet eller när det blir officiellt hemma på stöven. Ja, men det är ju verkligen Antonio Conte. Han fortsätter liksom att gå sin egen väg och fortsätter att skita i. Det är väl det han gör framför allt. Skiter fullständigt i liksom, vad hans överordnade kanske hade önskat. Men det går inte att se det på något. Eller så här, vi behöver inte spekulera. Han har fått sparken. Han kommer inte komma tillbaka till London. Och om en av anledningarna också har varit att han har tröttnat lite på England. Och jag vet inte exakt vad han har tröttnat på. Om vi pratar kultur, mat och så vidare. Men han är i alla fall trött på det. Han vill hem tillbaka till Italien. Det är en av de stora anledningarna till att han liksom lämnar. Ihop då såklart med att han inte... Alltså, han sätter att se på fotboll återigen inte lirar med klubben han agerar i och klubben han arbetar för.
Hänger inte också väldigt mycket ihop med att liksom, vinsttågen har gått allihopa nu?
Jo, alltså, men alltså, så här, Antonio Conte hittar liksom aldrig rätt. Ena året så heter det att man inte kan äta på en 100 euro restaurang med en 10 euro sedel. Andra året så uttrycker han sig på ett annat sätt. Och nu handlar det ganska mycket om tålamod. Och att det tar tid att bygga det här laget.
Och Tottenham som klubb.
Ja, och Tottenham som klubb då, som man kritiserar.
Och Daniel Levy som ägare liksom, och ledare. Men,
ja, jag undrar ju framtiden sådär lite grann. Hur ser eventuellt Inter, eventuellt Juventus, eventuellt Milan eller vilken italiensk klubb som nu ska ta honom? Hur ser de på Antonio Contes historia? Och hur förhandlar man med en sån tränare? Jag menar, han vill ju ha så mycket inblick som möjligt. Han vill kunna göra så mycket som möjligt. Han vill kunna påverka en sportslig ledning så mycket som möjligt i form av transfermarknad och så vidare. Spelarpositioner, vart ska han inspela, vilket typ av spelare vill han in? Kanske till och med vilket namn vill han ha in? Paolo Maldini, han är ganska tydlig. Beppe Marotta är ganska tydlig och han har haft sina duster med Beppe Marotta tidigare också. Antonio Conte, Juventus vet jag inte. Fan, kan jag inte riktigt se honom i någon av de randiga stora klubbarna i Italien heller. Sen kanske det blir så, men just med tanke på hans historia.
Nej, jag håller med. Sen såg jag ju med fasa, eller jag vet inte om det är med fasa, det var bara någon ambivalent känsla när det kom lite rapporter om att liksom, Roma har Antonio Conte högst upp på någon slags reservlista om man nu skulle gå skilda vägar med José Mourinho i sommar. Det tror jag bara liksom så här, är onödigt att spekulera i här och nu. Det man i alla fall
PSG
vet är att...
och jag menar så här, det är klart att det finns klubbar bortom Italiens gränser som kan vara intresserade av Conte.
Ja, det jag bara skulle landa i att det man vet här och nu, det är ju att Contes nästa gig, Contes nästa uppdrag är jävligt, jävligt viktigt för honom, för att alltså the perception, alltså bilden av Antonio Conte som en vinnande tränare tror jag inte står och faller med det, men skulle han misslyckas i nästa klubb och med nästa uppdrag också, så jag vet inte vad du känner, men då känner i alla fall jag att det blir någon slags här övergripande taken på Antonio Conte som tränare är att han har fler misslyckanden än succéer
Jag köper ju in mig på det du säger. Men samtidigt så har vi pratat på samma sätt om José Mourinho i 100 år. Han fortsätter få arbete efter arbete efter arbete i mer eller mindre stora klubbar. Och jag tror nog att Antonio Conte kommer kunna välja, men han kommer nog kunna hamna liksom i stora klubbar framåt och kanske vinna titlar alldeles oavsett. Men med vetskapen om, eller det har ju klubbarna nu vetskap om, att det kan vara problematiskt att få in honom. Och han ställer ju otroliga krav på sin omgivning. Och allting ska ske liksom på hans sätt. Det tror jag är det största problemet med Antonio Conte. Sen tycker jag att han har en aura av hela tiden att skita i. Alltså det du säger nu, han bryr sig inte hur andra ser på honom. Så här, att det ska finnas en liten rädsla eventuellt att shit, nu måste jag lyckas för annars kanske de inte ser på mig som en vinnande tränare som kan ta titlar. Det känns som han bara skiter i allt sånt där.
Han har ju ändå gått i ganska tydlig polemik kring just det där när folk har ifrågasatt honom. Då har han ju varit väldigt tydlig med att I'm a serial winner och liksom varit väldigt noga med att understryka att dit jag går, där börjar det vinna.
Nej, men det är sant. Men han kommer förmodligen, alltså den nästa klubb han går till kommer vara en klubb som kan vinna titlar. Det kan vi nog liksom understryka och vara ganska säkra på. Så får vi se vad det
perspektivet det som jag tänker har fått ganska lite speltid i liksom svallvågorna efter hans liksom blödning på presspodiet i lördags, det är ju hur mycket rätt har han kring Spurs och Daniel Levy. Alltså, det tror inte jag bara är liksom gripet ur luften och liksom någon jävla katapultstol ut
ingen
från
rök utan
flygplanet eld som håller på att krascha. Att han bara liksom såhär, skitsamma, jag kastar hela jävla Spurs och Levy under bussen här nu för att jag ska få sparken och få ett bra avgångsvederlag. Utan jag kan absolut tänka mig att alltså, det ligger ju säkert någonting i det han säger, och börjar man titta på Spurs track record här av tränarval, av satsningar, liksom riktningsval man gjort under Daniel Levy, så är ju egentligen Mauricio Pochettino det enda lyckade liksom, det är den enda lyckade perioden sett till progression, utveckling, man tar klubben från en plats till en annan. Både innan och sen dess så har man ju famlat i blindo med både tränarval, spelarrekryteringar, men egentligen en röd tråd i vad vill vi att Tottenham är för klubb?
Ja, nej, men jag håller med. Det är klart det, liksom, det finns grillat och inte bara rök i hans kritik gentemot klubben. Och det tror jag nog också Spurs-supportrarna håller med om. Och det har väl varit liksom genomgående. Sen kan ju liksom nästa tränare se att det blir Pochettino. Ja, det kan ju rädda mycket ändå. Eller rädda, men det kommer ju göra supportrarna nöjda alldeles oavsett. Hörru, det finns ju fler intressanta matcher. Vi ska inte stanna till där, vi kommer ta ner det på måndag. Men har du noterat det jag såg här, att Italien möter ju England?
Självklart.
Och de gör det i Neapel. Alltså, vad vill de med Neapel?
Jag undrar hur nöjda de napolitanare som fick liksom sina fasader och gator och torg och butiker trashade och plundrade och liksom sönderslagna här för 10 dagar sedan när Eintracht Frankfurt var på besök. Jag undrar hur nöjda de är med valet av spelplats här. Mancini var ju ute och svingade också här kring att det är inte napolitanernas fel, utan det är borta supportrarna. Det är alltid borta supportrarnas fel. Mm. Jag vet inte hur mycket sving det är, men det blir i alla fall så här. Det är någon form av vedträ i brasan.
Ja, nej, men det är det. Jag noterar bara att det skulle spelas en rolig match i alla fall under det här som man kan hålla koll på. Och i just den här matchen så ser jag ju fram emot att se Retegui.
Är det uttalet eller? Vi pratar alltså om Matteo Retegui. Ja. Eller jag tänker om det är liksom något sådär Matteo Retegui.
Retegui. Men någonstans däremellan Retegui och Retegui. Retegui
det är inte Retegui.
Jag tror inte det i alla fall, även om det såklart finns italienskt påbrå här och det låter mer italienskt att säga det. Men jag får slå på Sky och se hur de säger det. Ja. Men han kliver alltså in i en startelva för Italien.
Det också.
Och på tal om vad Il Chiti har sagt, Roberto Mancini säger att han liknar en tidig ung Gabriel
Vincenzo Grifo.
Battistuta. herregud, vilka ord att liksom lägga på en presskonferens innan en sån här match. Ja,
det och för er som undrar, vem fan är det här? Ni ska inte skämmas. Mancini har letat långt ner i lådan. Han har åkt till Mexiko och hittat denna Argentina-födda italienare som Tigres, alltså är 23 år. Uppvuxen i både Argentina och den argentinska fotbollen, spelar numera i mexikanska Tigre på lån då, från Boca Juniors, rätt in då i Liazzurri. Så att ja, Mancini fortsätter att vara Mancini i sina fynd runt om fotbollsvärlden.
Ja, men det ska bli kul att gå in i det här. Det ska bli jävligt kul att se det svenska landslaget, förhoppningsvis då, som ser ut som Jan Anderssons landslag, så att vi återigen får hopp och kan omfamna det och sjunga Ja min Jan tillsammans i mästerskap inom en snar framtid, eller hur?
Ja, verkligen. Och jag tycker att den liksom aspekt som känns mest kittlande, oklar, lite läskig, men samtidigt liksom fördelaktig för Sverige, det är ju verkligen, vad är det för Belgien som dyker upp på Friends imorgon? Det har man ju ingen aning om, sett till både förbundskaptens skifte men också ett mer eller mindre generationsskifte. Jag vet inte hur många av våra lyssnare som liksom har skummat igenom den belgiska truppen, men jag kan tänka mig att liksom, både du och jag och en hel del andra kliade sig lite i huvudet och undrade vem?
Ja, nej, men så är det såklart. Det är ju, man hörde ju Jan Andersson prata om att man har scoutat dem och liksom man har gjort vad man har kunnat, men det är ju svårt eftersom man inte spelar några matcher sen man gjorde det skiftet, och liksom det nya spelare in på något sätt, säkert ett nytt spelsystem, även om det finns en slags grundinställning till fotboll i belgiskt landslag. Så att, vi får helt enkelt se, men det ska bli kul. Det ska bli kul med den här matchen.
Jag känner också att jag på ett jinxigt, nu får jag tillbaka allting rätt i ansiktet mässigt plan, så kommer ju Charles de Ketelaere.
Ja.
Han kommer ju få ut precis allting
maximalt
på Friends imorgon.
Exakt. Ja,
om han nu får chansen.
Ödegård hade lekstuga på Friends Arena, du kommer ihåg den matchen, att det blir något liknande här, att man får se hans verkliga kraft. Det är ju en bra fotbollsspelare, en fantastisk fotbollsspelare i grunden, det ska ju sägas, kommer helt snett i Milan bara. Men, det ska bli kul, Gustav. Du, vi har en raket borta på snabbare.com, så som vi brukar alltid ha när det vankas landslagsmatcher. Den heter att Isak gör mål, den heter att båda lagen gör mål och att Sverige inte förlorar. Ett kryss alltså. Det här är en rolig raket som vi tror starkt på den, så hoppas vi såklart att Sverige vinner, men lite hängslen och livrem. Den ligger under bettingfliken på snabbare.com. Ni hittar liksom Toto Balotto där som en egen liten bild. Ni som inte är kunder hos Snabbare än, ni hittar ju såklart in på snabbare.com och får upp till 2500 kronor i välkomstbonus. Så påminner vi också om samtidigt att man måste vara 18 bast och att stödlinjen.se finns om man har problem med spel.
Underbart, hörru du, nu fortsätter vi ladda inför EM-kvalpremiären mot Belgien imorgon kväll på Friends Arena. Det är som sagt Italien mot England ikväll. Det finns en hel del annat fotbollsgodis att konsumera, men det är ju fortsatt landslagsdagar. Således så finns det en hel del luckor i tv-tablån som annars brukar fyllas av bollen. Gör således så att ni går in på Simor och klickar igång nya Beck. Quid pro quo heter den. Jag har sett den. Jag är spänd på fortsättningen, så mycket kan jag säga.
Okej, säg inget mer nu, ingen spoiler.
Nej, det var därför jag sa, jag säger inget mer än så.
Nej.
Då säger jag inget mer än så. Men har ni inget C-more-abonnemang så skaffa det, för att det är ju inte bara Beck man kan se där, utan efter landslagsuppehållet så är det ju fortsättningar på La Liga, Serie A, Champions League, men kanske framförallt då allsvensk premiär via Discovery Plus. Så att skaffa ett C-more-abonnemang så ses vi där. Med det sagt så skulle jag bara vilja understryka att jag tycker att det är skönt att Häcken visar styrka här gentemot Midtjylland och dansk fotboll, när man då behåller Mattias Högmo. Det har ju varit en jävla shitshow från, vad heter den här danska tidningen som har...
Göringbladet eller vad fan heter det?
Ja, men de har ju De har ju stått på sig då i rapporteringen kring då att FC Midtjylland ska ha tagit då Per-Mathias Högmo, uppvaktat honom, velat ersätta sin sparkade tränare med Högmo. Det är Härning Folkeblad. Det är de som har kört på det här. Det här har ju writats då från svensk media, och tidigt i morse så dundrar de ut att det är klart, det blir Högmo. Svenska tidningar hakade på, sen tvärvände då samma danska tidning med att nej, det blev inte Högmo. Så att då fick ju alla då pudla, och Häcken kunde ju glatt konstatera att Per-Mathias ska ingenstans. Nej. Och det tycker jag är starkt agerande av Häcken, för att jag fattar ju såklart att här har det ju varit förhandlingar. Här har det ju varit ett liksom konkret intresse där saker och ting har legat på bordet. Men att Häcken i deras position kan stå emot och visa styrka, det tycker jag vittnar jävligt mycket om vart Häcken befinner sig. Så att,
svensk fotboll är stark.
Aha, verkligen. Ja, blir också lite glad av att Roy Hodgson är tillbaka i ditt och Olens Crystal Palace.
Nej, kommer gå spikraka uppåt nu. Det finns ett grundspel med som är otroligt.
det var det ni hade, ja, ni hade någonting på känn. Det är något stort på gånger. Vera ska ut, Hodgson ska tillbaks.
Exakt. Vi ska träffas imorgon. Vi ska ut och kolla på vår häst som har kommit från Frankrike nu äntligen. Och befinner sig hos Timo Nurmus. Och sen ska vi in och spela in spelsurf. Får vi se om det blir lite Crystal Palace där också då.
Mm. Mm. Ja, jag är såklart idel öra.
Ja, det är bara ratta in podden, va?
Härligt. Vi hörs igen på måndag. Då tar vi ner vad som skett fram till dess. Ta hand om varandra. Ciao tutti.
Ciao tutti.
Drog de till USA. Folklig yra, men var de så jävla bra? För mycket bass och rock'n'roll, grillfester och champagne. Så några spelare fick håll, orka inte ända fram. Så till vårt svenska land på fotbollsplan. Inte svira bland gejserna ner på stan. Det sägs att Asiens mystik kan knäcka en stor talang, så att han tappar sin publik och tvingas öppna restaurang. Så vi nu har tankar. Man.